Och då ska vi börja med att förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att vi denna påsktid, i uppståndelsens glädjefyllda tid, får samlas kring ett så härligt tema som syndernas förlåtelse. Det är därför också vi vågar komma inför dig, för att vi genom Jesus har våra synder förlåtna. Hjälp oss du att förstå det här, att tro det. Hjälp oss att kunna sprida det här glada budskapet till dem som vi möter. Och hjälp oss också att vi ska kunna förlåta dem som gör fel mot oss, så att vi inte behåller den här förlåtelsen som en egen rättighet, utan är villiga att dela ut den till andra, så att det inte går för oss som den obotfärdige tjänaren som fick sitt straff trots att han hade fått det avskrivet. Ja, Herre, vi ber dig om den helige andes ledning. Präntar du in orden från ditt ord i vårt hjärta, och låt det fylla vårt hjärta med glädje, med kraft att gå ut i denna onda värld och sprida evangeliet om dig. Så tackar vi dig för möjligheten att få vara tillsammans ikväll. Och vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inleda oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Då ska vi slå upp vår bok, den här lilla katekesen med Kuskes utläggning, och sidan 220, där vi då fortsätter ikväll. Vi har ju nu haft några bibelstudier kring kyrkan, och det har varit till en del sådant som väldigt sällan tas fram, och som också är svårt och jobbigt att ta fram i undervisning. Därför att det handlar om hur kristna är söndrade oss emellan, och hur vi konstaterar att kyrkor strider och in i kyrkorna strider man. Och så skulle det vara väldigt lätt att säga att det här ska vi glömma, vi sysslar inte med sånt mera. Men så kommer Guds ord till oss och säger klart till oss att vi kan inte delta i vad som helst. Vi kan inte delta med det som förför, det som leder bort från Herren. Och då kommer just det här svåra in i bilden. Och det här som nu följer, så det är också ett ämne som är så centralt att det har varit väldigt begärligt för den onde att använda det för att söndra kyrkor. Och vi vet ju att inom den lutherska kyrkan, ska vi säga de lutherska kyrkorna, så har man idag en ganska brokig uppfattning om rättfärdiggörelsen. Och det är rättfärdiggörelsen som är tema, fastän det heter syndernas förlåtelse, men det är samma sak. Och ännu mera mellan olika samfund, mellan olika slags kyrkor, har det här varit föremål för stridigheter. Och det är väl, man kan väl lugnt säga utan överdrift, att i dagens lutherska kyrkor så är det en minoritet som förstår hur de lutherska fäderna har undervisat och håller fast vid det. Den här läran är verkligen bortgömd eller bortglömd och till och med förnekad på många håll. Och då menar jag inte att man inte ska använda ordet förlåt. För att nu kan man förstå vad det betyder att förlåta. att kunna ha ett förlåtande sinnelag. För man talar så mycket om kärlek idag i vår tid. Men när det gäller just substansen i hur våra synder blir förlåtna, och i synnerhet begreppet rättfärdighet och rättfärdiggörelse, så är det nog väldigt mycket oklarheter. Den första frågan vi ställer ikväll är: hur förlåter Gud synder? Vi vet ju att han förlåter synder. Vi har talat om det i andra trosartikeln. Det här är ju nu då på ett sätt en repetition, att vi har kommit liksom ett spiralvarv framåt. När vi gick igenom den andra trosartikeln så talar vi om hur Jesus var vår ställföreträdare. Hur han har tagit bort våra synder i sin död. Hur han i sin uppståndelse har gett oss kvittot på att syndarna är betalda. Hur han med sitt liv har skänkt oss, med sitt rättfärdiga liv har skänkt oss sin rättfärdighet. Vi har fått byta, vi gav honom vår synd. Och där har vi talat om syndernas förlåtelse. Men nu när vi talar om syndernas förlåtelse gör vi det mera som utifrån hur den helige ande för det här till oss. Nu är det tredje trosartikeln som vi talar om. Nu handlar det alltså om hur det här förs till oss. Och då kommer alltid det här perspektivet att vara: hur tillämpas det här på oss? Det är inte frågan om det här att hur går det till när Jesus blir vår ställföreträdare, när han bär våra synder och bär bort dem och tar bort dem. Utan det handlar om att hur vi får tillräkna dessa. Och det här talar det första stället väldigt tydligt om, Romarbrevet 4. Där vi läser några verser från 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Saliga är de vilkas överträdelser är förlåtna och vilkas synder är överkylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här innehåller ett ord som kommer att vara viktigt här i den här första frågan som finns. Och det är tillräknar. Det finns på två ställen i det här citatet. Därför prisar David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Och sen är det sista. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Och vi ska återkomma till det här. Först ska vi då gå vidare till det andra stället. Andra Korintierbrevet 5, vers 19. Det här är två oerhört centrala ställen när det gäller syndarnas förlåtelse och hur den kan tillräknas oss. Andra Korintierbrevet 5, 19. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss frälsningens ord. Också här finns det här ordet tillräkna. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Människorna, vilka är det här? Jo, det här är alldeles tydligt människor i hela världen, alla människor. Vi har i 14 versen, vi är övertygade om att en har dött i allas ställe. En har dött i allas ställe. Och vi vet ju av många andra ställen att Jesus dog för alla. Han är försoningen inte bara för våra synder, inte bara för våra utan för hela världen, säger Johannes, första Johannesbrevet. Och här sägs det också i vers 15, han dog för alla. Mycket tydligt. Och nu står det här då att han tillräknade inte, han försonade världen med sig själv, han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Det här är den objektiva sidan, den objektiva försoningen. När synden utplånas genom Kristi ställföreträdande verk. Det är den som hör till andra trosartikeln. Och nu kommer sen fortsättningen här. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Och så kommer det här förmaningen här att vi är sändebud. Vi ber, låt försona er med Gud. Och i vers 21. Så står det också om det saliga bytet. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Vi fick byta. han blev gjord till synd, verkligen den enda syndaren i världen. Och om synden flyttades på honom, lades på honom, så ligger den inte längre på världen. Det här säger också Martin Luther mycket tydligt på några ställen. Det här att synden kan inte längre finnas på världen. För om Gud lyfter bort synden från världen och flyttar den till Jesus Kristus, så då är det där. Han är den enda syndaren. Han tog bara allas synder. Och så har vi då också i psalm 51 den bön som en synda medveten människa ber. Det här är ju då den psalm där David har upptäckt genom profeten Nathan hur svår stor syndare han är och hur fruktansvärt brott han har begått. Och så ber han hela den här psalmen om förbarmande. Och vers 11, vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Där är det förlåtelsen, hur Gud förlåter. Även om David bara ber om det, men vi vet ju det att han fick förlåtelse. Och så går vi vidare några kapitel i psalm 85. Och har där verserna 3 och 4. Du förlät ditt folks missgärning, du övertäckte all dess synd. Du lät all din förbittring fara och vände dig från din vredesglöd. Här har vi ett parallellord till det här med att inte tillräkna synder. Du övertäckte all dess synd. Och du vände dig från din vredesglöd. Det är synonymer det här. När Gud har förlåtit synden, den är övertäckt, han ser den inte längre. Den är övertäckt med Jesu blod, han som blev gjort till synd för oss. Då ser han inte längre synden. Och då är vreden borta. För vreden, den drabbade Jesus, nagla fast honom vid korset. Och när vreden drabbade honom, så då blev vi fria från vreden. Så att det att Gud förlåter synder, så det är också parallellt med att Guds vrede är stillad. Han är inte längre vred. Och i Jeremia 31 så har vi versen 34. Jeremia 31, 34. Då ska det inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder, och säga, lär känna Herren. Ty alla ska känna mig. Från den minste bland dem till den störste, säger Herren, ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. Att förlåta dem deras synder, att inte längre komma ihåg dem. Så det betyder att då har gemenskapen upprättats, återupprättats mellan oss människor och Gud. Då får vi komma fram inför Gud, varenda en, från den minste till den störste, ska få komma fram inför Gud. Därför att Gud inte längre är vred, därför att han inte längre kommer ihåg synden. Och så har vi första Johannesbrevet, det första kapitlet, vers 9. Det är då en senare delen av versen, men vi tar hela. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Förlåter oss och renar oss från all orättfärdighet. Då kunde man ju lätt tänka utifrån det här, att den som han då har förlåtit synd är då alltså utan synd också i verkligheten. Då är en sån människa som är kristen, som är Jesu lärjunge, fri från all synd. Och syndar alltså inte längre. Men det säger inte Johannes, tvärtom. För han säger i föregående vers, om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Och i versen efteråt, om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. det här att rena oss från all vår orättfärdighet betyder alltså inte det att han har förvandlat oss så att det inte längre bor någon synd i oss. Utan synden den finns hos oss, varenda människa, redan från födelsen. I synd är jag född, i synd har min moder avlat mig, säger David. Utan det betyder en tillräknelse. Det är alltså frågan om domstolsutslag, brukar det sägas. Det här är en sak som vi kommer tillbaka till här i den här förklaringstexten, eller svarstexten som kommer efteråt. Men före det ännu ett ställe. Romarbrevet 8, vers 33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Här kommer vi nämligen just in på det som är det väsentliga när det gäller termen rättfärdiggörelse och rättfärdiggöra och rättfärdig. Det här handlar om en rättssituation. I en rättssal brukar det finnas en åklagare. Det brukar finnas en anklagad, en åtalad. Vidare finns det en domare. En jury finns där också. Det finns vittnen. Och nu är det så intressant med den situationen att Bibeln känner igen de här olika egenskaperna från den här rättssalen, från den här domstolssalen. På många ställen så kommer den bibliska undervisningen just in på det här. Inte bara när det talas om den yttersta domen. Utan det förklaras så att vi har en åklagare. Det är djävulen som försöker anklaga oss och påstå att vi är syndare och därför inte har rättighet att komma inför Gud. Få komma till himlen, för att säga det enkelt. Utan istället är vi dömda till helvetet. Djävulen vill ha oss dit. Åklagaren kommer. Han åberopar Guds lag, säger, denna människa har överträtt Guds lag. Och han kunde mycket väl också bevisa det om han får en chans. Men det får han inte om det är en kristen. Därför att om det är en kristen människa som han anklagar, så kommer han inte egentligen att hinna till den anklagelsen. Därför att, att en kristen har en försvarare som samtidigt är domare. Och som dessutom är vittne. Det trovärdiga vittnet, det är Jesus. Han är alla de här, representerar alla de här på samma gång. Och han kommer och säger, det är en som jag känner. Jag har tagit bort hans synder. Hans synder finns inte längre, det är övertäckta. Därför är han ren. Och så är han också vittnet som säger, se, han har, eller hon har, gått i fängelset och besökt mig när jag var där, gett mig mat när jag var hungrig. Och visserligen så säger den här kristen som står där inför, nej men det har jag inte gjort. Han är för dålig på att försvara sig. Han skulle istället säga att jo, jag har gjort allt det där. Men det gör de som inte blir frikända. För de gör så att de hänvisar till sina egna gärningar. För de har inte någon annan förhoppning. Men däremot den kristna så säger, nej men det har jag inte vetat om. Men Jesus säger, jo det är så. Och därmed kommer han som vittne också, det vill säga trons frukter som har gått fram ur Kristi gärningar. Det som har verkat i honom. Och sen är han den också som dömer, för det är han som skiljer fåren från getterna. Och han gör det faktiskt före den här proceduren. För han vet vem som är hans. Herren känner de sina. Och det vet han därför att de som känner honom, de har behövt honom. De har behövt hans synd, de har behövt syndernas förlåtelse. För annars hade de inte haft något hopp. Och därmed så är rättsprocessen klar. Och den människa som så har förklarats fri från sin synd inför Kristi domstol är rättfärdig. Färdig i rätten, det rättsliga, det rättsprocessen är färdig. Det här kommer ifrån det tyska ordet rechtfertig. Och rätt i det fallet är inte detsamma som vi brukar vanligen använda som vår rätt och fel. Utan det är det som vi har i vår lagstiftning ännu, tingsrätt. Det är domstolen som det handlar om. Och det är den situationen, att vara frikänd i rätten. Det är det som det handlar om. Och det betyder att rättfärdiggörelsen är det att Gud inte tillräknar utan frikänner från synden. Då står det så här som sammanfattning. Gud förlåter synder likt en domare i en rättssal som säger till en brottsling att det inte längre finns några anklagelser mot honom och därför förklarar honom oskyldig. Och så används också de här båda orden här. Rättfärdig förklara, rättfärdiggöra. Rättfärdiggöra så låter lite galet därför att det en ger en bild av att man skulle göra någon verkligen rättfärdig. Men det här är tillräknande. Vi brukar tala om en forensisk rättfärdiggörelse. Och det handlar om det här domstolsförfarande, domstolsproceduren. Och det här fortsätter vi nu då med att fråga. På vilken grund har Gud förklarat skyldiga syndare rättfärdiga? Och vi har ett centralt ställe naturligtvis i Jesaja 53. Jesaja 53. Från vers 5 och 6. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. All vår skuld lade Herren på honom. Vilka vi? Jo, det talas här om oss, bara i allmän form här. Och det är människorna igen en gång. Det ser vi också i andra sammanhang här. Till exempel i sista versen där det står, det mångas synd. Han bar de mångas synd. Och det är ett hebreiskt uttryck som betyder allas. De många. Och så har vi igen det här andra Korintsebrevet, det läste vi redan. Och i synnerhet det här då, den som inte visste av synd. Ja, också det här föregående. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd. För att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Det här är parallellen mellan alla människor har syndat och alla har fått del i denna syndaförlåtelse. Och det sägs också väldigt tydligt i Romarbrevets 3 kapitel. Ytterligare ett av de ställen som är grundställen för den här läran. Romarbrevet 3 från vers 23. Och jag tar också sista delen av vers 22. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna. Under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Kristus. Det här är då sammanfattat med svaret på frågan, på vilken grund har Gud förklarat skyldiga syndare rättfärdiga? Jo, Gud har förklarat skyldiga syndare rättfärdiga därför att Jesus har gått in som deras ställföreträdare och betalat helt och fullt för deras synder. Det finns ingen annan grund till att syndare förklaras rättfärdiga. Varje annan grund så skulle på något sätt föra till att vi har gjort någon del, har någon andel i det här. Alltså att vi medverkar på något sätt, betalar en del av priset. Men det är uteslutet. Finns ingen förtjänst hos människor. Och så följer då en fråga som just hör till dem som det har stått strid om. Och fortfarande står strid om. Och åtminstone finns olika meningar om. Hur många människor har Gud rättfärdig förklarat? Vad innebär då det här med denna rättfärdig förklaring som betyder att synderna förleds, synderna togs bort, världen försonades med Gud. Vilka gäller det? Och då har vi först i första Timoteusbrevet 2. Flera av de ställen vi har läst här är också egentligen svar på den frågan. Men nu läser vi då vissa, några till. Första Timoteus brevet, andra kapitlet, verserna 3 och 4. Sådant är rätt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Det finns ingen tvekan i det att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Och i Markus 16 så har vi det här ordet som Jesus uttalar i sin missionsbefallning. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Hela skapelsen. Där innefattas allt och alla. Och vi har i Johannes evangeliet, det 3:e kapitlet. Där i slutet av det här mäktiga kapitlet där, som börjar med att Jesus var hos Nikodemus. Och vi vet egentligen inte heller hur långt han talar. Men de här orden, att ordet vara talade också till Nikodemus. Vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Och vi har ju därför versen innan, lilla Bibeln. Så älskade Gud världen, för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är nog också här är det tydligt vilka det gäller det här. Men sen har vi då den här frågan om, är det då så att det här gäller rättfärdigheten, rättfärdiggörelsen? Eller finns det någon skillnad på frälsningen, begreppet frälsning och rättfärdiggörelse? Och då har vi Romarbrevets 5:e kapitel, där ett grundställe finns för det här. Det som vi brukar kalla den allmänna eller den objektiva rättfärdiggörelsen. Och det sägs väldigt tydligt här i Romarbrevet 5, vers 18 och 19. Alltså, liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor, så har en endas rättfärdighet för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Det här är alltså parallellen Adam, Kristus, som behandlas här från 12:e versen och framåt i 5:e kapitlet. Och det här, det är en stark parallell. Adam representerar världen, människorna i syndafallet. Kristus representerar människorna i rättfärdiggörelse. Och det står, för alla människor hade lett till en frikännande dom som medför liv. De här orden, så det är nog mycket, mycket svåra att tolka så att det som den frikännande domen, så den gäller bara en del av människorna. Det står att en endas rättfärdighet har för alla människor lett till en frikännande dom som leder till liv. Och vi har redan läst 2 Korintier 5. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelse. Och 1 Johannesbrevet 2:2, det som jag redan hänvisar till här utan att vi betraktade så något speciellt så där i förbifarten. Men vi ska ta och betrakta det lite bättre nu. 1 Johannes 2:2. Han är försoningen, alltså Jesus Kristus. Han är försoningen för våra synder. Och inte bara för våra, utan också för hela världens. Han är försoningen. Nu kan man ju då fråga, är det så att han bara är försoningen, men han är inte rättfärdigheten. Han är inte vår rättfärdighet för hela världen. Och det har man nog försökt sig på att hitta en skillnad på försoningen och rättfärdiggörelsen. På det sättet kan det finnas en motivering i det här att ordet försoningen, det används i de allra flesta fall om det objektiva, det som gäller hela världen. Det finns sällan anspelningar på ett personligt plan, men det finns. Just i 2 Korintierbrevet 5 står det, låt försona er med Gud. Det är ett undantag. När det gäller rättfärdig så gäller det vanligen trons rättfärdighet. Det som vi kommer till här som direkt nu efteråt. Det är att människan ska ta emot, behöver ta emot det här i tro. Men det finns ställen där det används om det som gäller alla människor. Och därför så är det inte någon tydlig skillnad mellan de här båda begreppen i Bibeln. Det finns en praktisk användning, skillnad i användning av dem, men principiellt så står de för samma sak. De står för det faktum att syndarna är förlåtna. Hela världens synder lades på Jesus. De är förlåtna. Det är försoningen. Och i och med att de är förlåtna har Gud inte tillräknat oss syndarna. Allt det här hör ihop. Det är en och samma sak. Och då talar vi alltså om att syndarna är förlåtna, att världen är försonad, att rättfärdigheten har gått ut som en gåva till alla människor. Genom denna parallell, Adam kom med synden, Kristus kom med rättfärdigheten. Och vi har ännu det här stället, Johannes 1:29, där Johannes döparen säger om Jesus när han ser honom komma: se Guds lam som tar bort världens synd. Det universella här. Och det är därför som Kuske svarar på den här frågan: hur många människor har Gud rättfärdig förklarat? Han har förklarat alla människor rättfärdiga. Det som gör det här kontroversiellt är att det ligger så nära till hans att man säger: men hur kan det gå till? Finns det då, kommer då alla människor till himlen? Kan då alla människor anses vara rättfärdiga? Också de värsta syndare, de värsta brottslingar. Hur är det möjligt? Och dessutom så står det i Bibeln på många ställen om orättfärdigheten. Det står ju det att drinkare, äktenskapsbrytare, sådana som lever i uppenbara synder och fortsätter i dem, ska inte se Guds rike. Kan då sådana förklaras sägas vara rättfärdiga? Nej, det kan det inte sägas vara. Därför att det finns en annan sida, en mörk sida av den här saken. Och det är det att man kan förkasta den rättfärdighet som Jesus har vunnit åt oss. Och det är följande fråga som koncentrerar sig på: på vilket sätt förkastar många människor den fullkomliga rättfärdighet som Jesus har vunnit åt dem? På vilket sätt? Vi har liknelsen om himmelrikets bröllop i Lukas evangeliet. Lukas evangeliet 14. Och här är det då avsnittet från 15 versen, Lukas 14 från 15, där det är en av gästerna vid fariseens måltid som säger: salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike. Och så berättar Jesus en liknelse om en festmåltid och bjöd många, och han säger han skickar ut sina tjänare för att säga: kom, nu är allt färdigt. Det motsvarar precis det vi har talat om här nu. Kom, för nu är allt färdigt. Och Jesus förklarar också genom den här liknelsen vad det innebär, det som han gör. Det som han ska göra genom sitt rättfärdiga liv och sitt lidande på korset. Jo, han ska fullborda allt. Han ska göra allt färdigt för att varenda en av oss ska kunna höra till honom, vara en del av hans rike, komma till honom och till himlen. Allt färdigt. Och så kommer ett men. Men. De började alla ursäkta sig. Och så kommer det. Den första sa: jag har köpt en åker. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar. Och en tredje sa: jag har gift mig och därför kan jag inte komma. Och så går man då till husbonden och han blir arg. Och så säger han: gå ut på gator och gränder och för hit fattiga och krymplingar. Och så uppmanar han enträget människor att komma in så att hans hus ska bli fullt. Det vill säga så att varenda en av dem som han har tecknat med insegel, för att använda uppenbarelsebokens ord, ska vara med där på den dagen. Men ingen av de män som var bjudna ska smaka min måltid. Ett väldigt hårt ord. Det finns alltså människor som har sagt nej. Och där är det allvarliga. Den skuggsidan av det här. Kom, för nu är allt färdigt. Men de ville inte. De säger nej. Vi har i Romarbrevet 4 ett ställe som vi också ska titta på ännu en gång. Vi läste redan där från 6 versen. Nu ska vi läsa på nytt. Ja, det är också i det 10. Nu har vi tagit det här före, Rom 4:6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. Den människan är salig. Men det här betyder samtidigt att det är osaligt att hänvisa till någonting annat än Guds gärningar. Till det att vi blir tillräknade rättfärdigheten utan gärningar. Om vi vill tillräkna våra egna gärningar någon betydelse, då är det allvarligt. Då är vi på andra sidan. Och det var Romarbrevet 10, det säger det tydligare det här. Romarbrevet 10, vers 3. Paulus talar här om sina bröder, alltså judarna, israeliterna, efter köttet, som då har vänt sig bort. Och så säger han, de känner inte rättfärdigheten från Gud, utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet, och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. De har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Där är det. De har försökt upprätta sin egen rättfärdighet. Och därför säger han också i Galaterbrevet 5, vers 4. Jag tar också vers 3. Jag försäkrar en än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Ni har kommit bort från Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen, ni har fallit ur nåden. Det här är nu en ska vi säga ett teologiskt tal, ett teologiskt uttryck som går tillbaka på det som Paulus också då sa om judarna. Judarna är nämligen väldigt fästa vid sin tradition, det är de Abrahams barn, men de betonar också väldigt starkt att de har fått Guds lag och att de följer den, Mose lag. Och att bli rättfärdig genom lagen betyder då att man strävar efter att uppfylla alla de bud som Gud har gett, så att man på den grunden ska vara meriterad att vara rättfärdig inför Gud. Att man ska ha uppfyllt de krav som lagen ställer, så att man har fått allt klart inför Gud. Men nu säger Paulus att just det här, det är att ha kommit bort från Kristus. Därför att då försöker man upprätta sin egen rättfärdighet, och då har man fallit ur nåden. Och Romarbrevet 11, vers 6, det är fortsättningen på det där som vi just läste. Då han talar om israeliterna. Och i 11 kapitlet handlar det fortfarande om dem. Vers 6 och vers 5. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Nåd behövs inte om man har gjort sig förtjänt av en sak. Då har man förtjänat det. Men nåd behövs där det är ute med den egna möjligheten. Och i det här fallet så betyder det att judarna som försökte göra lagen, de har menat att de har förtjänta av Guds rättfärdighet tack vare det här. Men då har de fallit ur nåden, och då är det inte på grund av gärningar längre. Då måste de uppfylla allt. Och ännu i Titusbrevet 3. Så läser vi där vers 5. Mycket känd vers, eller också vers 4. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Det här är en frälsning som är fullständigt utanför de gärningar som vi människor har gjort. Det är på grund av Guds barmhärtighet. Och det här, det brukar vi också genom att eftersom ordet bad används på några ställen i Nya Testamentet i anslutning till dopet, så brukar det här vara en hänvisning till att detta nya födelsens bad, det har vi fötts till på grund av Guds barmhärtighet och därmed fått rättfärdigheten från Gud. Och det vet vi också i Galaterbrevet 3, så säger Paulus att ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Vi har iklätts hans rättfärdighet där. Och nu står det som svar, som sammanfattning på det här. Många människor förkastar denna fullkomliga rättfärdighet genom att de själva försöker förtjäna rättfärdighet inför Gud genom sina egna gärningar. Det kan då kallas egen rättfärdighet, självrättfärdighet, gärningsrättfärdighet. Det finns många olika namn på det här. Alltså om man försöker på något sätt meritera sig inför Gud, så att man hänvisar till vad man själv har gjort, så då kan det kallas för någonting av det här. Nu kan man ju också säga att det är väl bland de kristna, så är det väl inte så vanligt att man menar att man ska uppfylla Guds lag och bli rättfärdig inför Gud genom att uppfylla Mose lag, eller genom att uppfylla en yttre sed eller någon slags modell som ger berättigande att komma in i Guds rike. Utan istället så är det väl det vanliga att man menar att när jag inte längre förmår tillräckligt, så hjälper Gud sen sista biten. Alltså, jag klarar inte Guds bud, och då hoppas jag att Gud förlåter mig att jag inte klarar det, och så fyller han på det som jag inte har gjort. Men det här innebär ju då också att vi själva vill vara med och göra någonting av det. Då har man förskjutit betydelsen av ordet nåd. Och då har nåden blivit lite hjälp på vägen, istället för att nåden betyder att allt är gratis. Jag har ingenting att berömma mig av. Allt är gratis. Nåden har blivit en sån här liten tankning. Då man har kört en bit, märker man att det börjar vara lite i tanken, och så måste man fylla på bränsle för att man ska kunna köra en bit till. Och det här är lite som den där salmen, hjälp mig sista steget, du som allt förmår. Att jag behöver lite mera nåd för att kunna komma över. Den här uppfattningen, så den här stammar från pietismen. Och där man har blandat in våra egna gärningar åtminstone så mycket att man har menat vårt goda uppsåt eller vår innerliga bön, vår beredelse eller någonting annat som liksom kan få Gud blidkad, så att Gud ska förbarma sig över oss. Då sen när han beslutar sig för att förbarma sig, då får jag nåd. Och då betyder det att den där sista biten där, då är avverkad. Det finns många varianter av det här. Men ofta så går det just tillbaka på det att man lämnar inte allt åt Gud. Och det här grundar sig också på det att man inte kan säga fullt ut att Gud har förklarat oss rättfärdiga i Kristus, och att det är på det vi tror. Utan att man måste säga att Gud har gjort det möjligt för oss att få förlåtelse. Möjligheten finns. Om du gör ditt, då ska du få den. Inte det är ju för sig fel att säga att Gud har gjort det möjligt för oss att bli frälsta. Men om man gör det på ett sånt sätt att man uppfattar det så att det finns någonting kvar för dig nu som du ska se till att göra. Jag har kanske citerat för det här som jag har hört från Norge med det här. Nu har jag tappat vem det var också, men kanske någon av er kan fylla i, den som sa att det var en kvinna som var så förtvivlad över att hon inte hade frälsningsfrågan klar inför döden och sa att Gud har gjort sitt, men jag måste göra mitt. Och den här själasörjaren sa, du ljuger. Det är inte så att Gud har gjort sitt och du måste göra ditt. Gud har gjort ditt, eller om det var så att han sa, Jesus har gjort ditt. Allt. Det är det som vi ska tro på, det som vi ska ta emot. Gud har gjort ditt. Där finns inget kvar. Men vi har ju den här skuggsidan då som vi talade om tidigare. Det här att en del går bort. Vad är det här då att tro? Jo, det finns en beskrivning av de här båda sidorna i boken. Och det är det här med tron som vi nu kommer sen till. Den här frågan, varför är det då så viktigt att den helige ande verkar tro i mig? Behövs det alls? Om Gud har gjort allt, om Jesus har gjort allt så det är allt fullbordat. Den här skissen, så den innehåller då den här syndernas förlåtelse som färdigt allra överst. Och så finns det då en förklaring till det här, hur Gud har rättfärdiggjort oss. Och på den ena sidan, på högra sidan, så talas det då om att evangeliet väcker tro. Och på den andra sidan så finns där förkastandet av evangelium. I båda fallen är det evangelium. På den ena sidan så är det frågan om evangelium till tro, och på den andra sidan är det förkastande, att förkasta evangeliet. Och det är alldeles givet och klart att utan att detta som Jesus har gjort för oss på Golgata kors och genom sin uppståndelse från graven och genom sitt lidande, genom sitt rättfärdiga liv ska vi också säga, om inte Jesus hade gjort det här, nu är det lite fel. Om han har gjort det här allting, men om vi inte tror det, att det är för mig, jag tror att detta som kommer i budskapet och säger det är för dig, att jag tar emot det och tror att det är för mig, så har det inget gagn. Det kommer inte att ge mig någon frid i själen, det kommer inte att ge mig någon plats i himlen, utan tvärtom så kommer det att vara en domare som ska döma mig på den yttersta dagen. Om jag förkastar det här. Och det är det här att gå miste om förlåtelsen som finns som en ohygglig verklighet. Trots att syndarna är förlåtna så kan vi gå miste om syndarnas förlåtelse. Det här hör till den här, till evangeliets hemligheter som förnuftet aldrig får att gå ihop. Många har försökt det. Få de här sakerna att gå ihop. Men det lyckas inte. I förnuftet, i huvud. Det går ihop i Jesu kors och det går ihop i vårt hjärta. När den heliga ande uppenbarar vad som har skett på korset. Men det går aldrig förnuftsmässigt ihop. Hur kan det komma sig att Gud har gjort allt? Det som Jesus gjorde så det är fullständigt. Och ändå så heter det att en del människor tror och en del förkastade och går förlorade. Om det ändå gäller dem alla. Det här utreds ännu lite här och vi kommer väl nu att kunna hinna med ungefär ett stycke till idag. Så får vi spara sen resten till nästa gång. Och den fråga som nu kommer, varför är det då så viktigt att den helige ande verkar tro i mig? Filipperbrevet 3 har vi som första ställe. Filipperbrevets tredje kapitel. Från vers 7. Paulus bekänner så här. Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet. Notera de här orden. Den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och då kan han bekänna, då kan han lida, då kan han leva sitt liv. På ett sätt så att han lever i stor svaghet, för han säger det också att han har fått lida mycket och utstå mycket. Men samtidigt säger han, allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Båda de här sidorna finns med. Därför att det är inte han som har kraften, utan han har genom tron fått dela Kristi rättfärdighet och kraften från hans uppståndelse. Och då har vi också det väldigt starka och klara budskapet i Efesierbrevet 2. Efesierbrevet 2, vers 8 och 9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Och det är inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Här har vi också ett väldigt centralt uttryck, för att ingen ska berömma sig. För berömmelsen, den hör Herren till. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av Herren. Och det betyder i första hand det, att när det gäller vår frälsning, så är det hans ära, alltid genom. Men ändå heter det av tron. Och det här är just trons väsen, att inte ha något själv, utan att berömma sig i Herren. Att det är han som har fullbordat allt. Och det är att vara frälst av nåd. Och så har vi då det som jag redan hänvisar lite till, Galaterbrevet 3. Och nu tar vi det lite i sammanhang med det här. Galaterbrevet 3 från vers 26. Två verser där. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Och sen, alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Att vara iklädd Kristus, det är att ha hans rättfärdighet. Och det där just inför domstolen, att han ställer sig framför och säger, det här är en som jag känner. Här är en som har den rättfärdiga dräkten som håller, som gillas. Och inte en sån där egen tillverkad dräkt som den som befanns i bröllopssalen var klädd i sina egna kläder som kastades ut. Utan att ha den bröllopsdräkt som Gud har gett oss. Den fick vi i vårt dop, och därför är också den vita dopdräkten symbolisk. Den symboliserar Jesu rättfärdighet. Den fullständigt rena, fläckfria heligheten. Renheten. Och sen har vi ytterligare en liten hänvisning till Romarbrevet 3. Det är samma avsnitt som vi redan läste, men nu finns det lite kring det här. Och det är då först vers 22, Rom 3. Nej, först vers 21. Nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Och sen vers 28. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Det hävdar vi, säger Paulus. Och det här är igen i motsättning till judarnas laguppfyllelse, att de skulle bli rättfärdiga utan endast genom sina egna gärningar, eller med Guds hjälp att Gud stöttar dem. Det här är utan lag, och det här är utan egna gärningar. Det är fullständigt av nåd. Och vi hade redan Romarbrevet 4, och det finns ju här på nästa sida, den femte versen. Den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogodaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Nu kommer vi tillbaka till det här med räknas, tillräknas. Tidigare när det gällde den allmänna rättfärdiggörelsen så talade vi om att det som Gud gör, det i Kristus, Gud var i Kristus, det som Jesus har gjort för hela världen, det tillräknas oss. Och här står det nu att det är tron som räknas till rättfärdighet. Och i det här har man ofta funderat att det måste ju finnas någon slags substans i den här tron. Att tron är någonting som Gud ser hos människan och som han griper tag i och säger, nu har du den här tron och då kan jag räkna dig rättfärdig. Men det är egentligen att se på baksidan av det här. Därför att framsidan av det är att tron är det som griper om det som Gud ger. Och inte vad som finns i själva tron. Utan tron är det där gripandet, att få tag i den tomma handen, brukar man också säga. Och därför är inte tron någonting som i sig själv har en substans som är berömvärd. Utan det är medlet som tar emot. I Romarbrevet 1:17 har vi ännu det ställe som är reformationens nyckelord. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Det här är just frågan om att gripa tag i det som evangeliet uppenbarar. Det uppenbaras i evangelium. Där finns rättfärdigheten. Tag den, grip den, så har du den. Sammanfattningen säger, det är viktigt att den helige ande verkar tro i mig så att jag inte förtröstar på mina egna gärningar utan bara på den rättfärdighet som Gud av nåd ger mig i Kristus. Det kallas också den subjektiva rättfärdiggörelsen eller rättfärdiggörelsen av tro som är ett så centralt begrepp i reformationen. Och det handlar just om detta, att den rättfärdighet som vi inte har medverkat till att förtjäna, som Jesus Kristus har förvärvat åt oss och som vi har fått byta mot svår synd, den räknas oss genom tron till rättfärdighet. Helt av nåd, utan att vi själva har någon merit i det. Och den detta tror är salig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.